Just det, du använder en produkt som ska vara på läpparna i ansiktet. Ja. Du galna kvinna.
Ja, galna kvinna.
Välkomna till ett nytt avsnitt av Sunnepodden. En podd om människorna som bygger platsen. En podd som lyfter fram intressanta personer och som gör Sunne till en alldeles särskild plats att bo och leva på. Och jag som styr samtalet idag heter Linnea Svärd. Helene Sjöstedt är Sunnetösen som gjort succé på Instagram och TikTok. Med sina korta makeup tutorials visar hon upp en variation av färgstarka sminkningar och läskiga förvandlingar. Ett av hennes mest virala klipp har setts över 3,6 miljoner gånger. Men det är inte allt. Va? Tänker ni? Nej, säger jag. För hon är också utbildad arkeolog med inriktning på bronsåldern. Jag möter Helene i ett samtal om sociala medier. Om vad det är som är så intressant med den värmländska arkeologin. Och hur mycket av en Indiana Jones är hon egentligen? Häng med! Välkommen till Sunnepodden, Helene Sjöstedt.
Tack så jättemycket.
Hur mår du?
Jo, jag mår bra, jag mår bra. Kallt i morse. Fan vad det blåste.
Det är lite kallt. Det är lite storm här.
Ja, jo.
Men du, det är så roligt att du är här, tycker jag. För du är så otroligt spännande. Du gör så coola grejer. För du ägnar dig åt två helt vitt skilda saker ju.
Ja, det gör jag.
Arkeologi och make-up med inriktning på specialeffekter.
Ja, det kan man säga. Kan man ju säga. Det blir ju mycket vanlig makeup också, blir det. Eftersom resten av året vill folk inte se äckliga saker.
Nej, just det. Det är det också. Okej, vi ska komma in på det mer snart. Men jag tänkte att vi ska börja med en liten inforuta.
Ja!
Fullständigt namn?
Helene Sjöstedt.
Yrke?
Arkeolog.
Ålder?
29.
Civilstånd?
Helt singel. Så singel det går att bli.
Så hör ni det? Alla män eller kvinnor. Jag vet inte. Bor?
I Sunne.
Gött. Men du, innan vi gräver oss vidare i vad du gör för spännande saker, så tänkte jag vi ska backa bandet lite och liksom se vad det är som har format dig.
Ja.
Vem är Helene Sjöstedt?
Oj, jädrar. Vem är hon? Alltså, hon är nog en person som har jävligt bråttom och allt möjligt och vill göra väldigt mycket på en och samma gång. Nej, men jag är ju härifrån från början och flyttade härifrån för gymnasiet när jag var 16 redan. Och sen har jag bott i USA och så flyttade jag till Stockholm och sen under corona blev jag tillbaka hit.
Oj, nu så gjorde du hela liksom cykeln hela från födseln till nu.
Ja.
Nej, men då avslutar vi. Tack för idag.
Tack för idag. Nu, det var allt.
Ja, precis. Okej, men alltså, du är uppvuxen i Sunne Ulvsby.
I Ulvsby, ja. Vi bodde ju i ett stort vitt hus där. Jättemysigt. Och jag växte upp med hästar och massa djur. Både katter och hund och kaniner och jag vet inte vad. Allt möjligt hade vi.
Låter idylliskt.
Det var fantastiskt var det.
Det var du, faktiskt. Mamma och pappa.
Det var jag, mamma och pappa. Och så bodde ju faktiskt farmor och farfar nere på nedre plan då.
Just det.
Det är
men vad spännande att ni bodde så över generationer.
Ja, jag vet.
Det känns väldigt ovanligt.
Det är ju det. Men det var ju också så jädra bra för om morsan och farsan inte var hemma eller någonting, då gick jag ner till farmor och farfar.
Ja.
Och det var så jädra mysigt. För ingen kunde ju baka bullar som farmor. Alltså. Så jag gick alltid ner dit. Och så fick jag bullar. Och såna här små glasflaskor. Du vet när man kunde köpa backar med glasflaskor. Så det fick jag alltid. Och så jädra mysigt.
Men sen sa du att du flyttade redan när du var 16.
Ja, det gjorde jag.
Vart flyttade du då?
Örebro. Flyttade jag till. Och så gick jag stylistprogrammet i Örebro där. För det var ju det närmaste som fanns då. Nu finns det ju i Karlstad. sådana utbildningar. Och via det så började jag älska specialeffekter.
Mm.
Och det här kreativa sminket. Alltså, för smink är ju, det är ju till för att man ska känna sig snygg som kvinna. Och det kapitaliserar ju väldigt mycket på kvinnors, alltså att man ska känna sig perfekt hela tiden.
Mm. Mm.
Men det var ju inte riktigt det jag fastnade för. Det var ju det andra som är lite roligare. Och jag har ju jobbat i sminkbutik också. Och jag tyckte det var så viktigt. Jag hatar ju när folk kom in och bara, vad behöver jag? Nej, du behöver ingenting. Vad tycker du är kul? Ja. För smink ska ju vara roligt.
Men vad är det där andra?
Det där andra, det är ju så kul. När man får göra liksom, nej men alltså mer kreativa grejer med smink.
Mm.
Alltså,
som vadå?
Använda mycket färger och göra look som kanske är lite annorlunda. Alltså bara det här med specialeffekter är ju så jädra roligt.
Mm.
Alltså att man kan få en person att se helt annorlunda ut från den de egentligen är. Alltså,
typ, vad kan det vara?
Ja, men alltså göra någon jättegammal, eller som när jag var i USA då, så hade vi en specialkurs med silikon prosthetics. Och då gjorde jag min kvinnliga kursare, man kan säga. Jag gjorde henne till någon typ av gubbe med ett jättelångt skägg och så här receding hairline och större näsa och lite rynkor och sådana grejer.
Gud,
så hon såg verkligen ut som en liten gubbe gjorde hon, och det var så roligt. För hon bara, varför gör du mig så ful? Och jag bara...
Det är mer intressant på något sätt.
Ja, det är så himla kul.
Att skapa på det sättet.
Ja, och sen att man kan göra grejer som ser verkligt ut. Till exempel ett sår och sådana grejer.
Mm.
Jag tycker det är så spännande.
Precis, för att du någonstans på vägen hittade du till det här att du ville jobba mer med specialeffekter. Och sen tog dig hela vägen till USA.
Ja.
Hur gick det till?
Alltså det var egentligen min lärare på det gymnasiet jag gick på. Hon bara, gud Helen, du tycker att det här är så roligt och jag ser att du kan ju det här. Du borde söka den här utbildningen, för jag gick den på, alltså för länge sedan. Men det var ju väldigt spännande, så jag bodde ju liksom i Los Angeles i Hollywood, basically.
Wow.
Så slänga in lite engelska ord
här. Yeah. International.
International, oh my god. Men det var verkligen ett miljöombyte. Men efter att ha bott i USA så insåg jag att shit, jag vill aldrig bo i USA.
Nej, vad det är kul spännande.
Att resa. Det är kul att resa och vara i USA ett tag.
Skönt att komma hem till trygga Sverige.
Ja, jag bara kände det. Att åka typ, alltså, typ ringa, att kunna ringa 1177.
Ja.
Och bara, du, jag har skitont i min fot. Vad ska jag göra typ?
Det ja, den ju, tryggheten.
Liksom. Alltså det är en trygghet. Och jag har ju liksom en underliggande sjukdom. Binjurebarksvick liksom.
Okej.
Så jag kan ju bli väldigt sjuk av till exempel alltså en förkylning eller magsjuka och sådana grejer. Och då kanske jag måste åka in till sjukhus. Så jag var ju jättenoga med att ha alltså alla försäkringar som jag behövde när jag åkte dit. Shit. Liksom.
Just det, för det har med njurarna att göra det.
Ja, binjurarna är det. Det är ju de som inte producerar nog med kortisol.
Just det.
I princip.
Hur har det påverkat ditt liv?
Alltså, jag blev ju väldigt, väldigt tidigt väldigt medveten om min egen dödlighet. För jag hade ju en så här, jag var typ död upplevelse när jag var väldigt, oj, väldigt liten. Jag tror jag var 5 eller någonting.
Men hur påverkar det en ung person att bli väldigt medveten om...
Alltså,
sin dödlighet på ett sätt.
Alltså jag tror ju att det är det som har gjort att jag vill göra mycket saker och väldigt fort. För jag har ju aldrig varit säker på att jag kan ju dö imorgon.
Mm.
Alltså det är liksom, det kan ju alla. Men det är ju en större risk för mig. Det räcker ju med om jag får en magsjuka liksom.
Mm.
Så kan det vara over om jag har otur.
Mm.
Men ofta så går det ju väldigt bra. För så länge jag får sjukvård och kommer in till sjukhus så är det ju fine. Men det påverkar en ju. Det har det ju gjort. För jag har ju alltid känt att jag har mindre tid.
Mm.
Än vad jag egentligen kanske har. Så jag har alltid velat göra saker fort och bli bra på saker väldigt fort. Annars kan det kvitta liksom.
Ja, men precis. Men okej, men så det blir ändå då en ganska stark drivkraft för dig då?
Jo, det har det ju blivit. Det var ju därför jag bara, när jag bytte bana totalt, för jag har ju alltid gillat historia och varit intresserad av det. Mm. Och jag vet att pappa, han kollade ju på typ Indiana Jones med mig när jag var liten. Mm. Jag bara, wow! Så här, han hittar gamla saker och han är skithäftig. Mm. Så jag har alltid gillat historia, har jag. Jag har alltid varit väldigt nyfiken, tror jag.
Jag tänker att vi ska komma in på det sen, det som du redan började nosa på. Ja, men det är spännande. Lite så här teaser.
Ja,
teaser. Men jag tänkte att vi fortfarande ska hålla oss kvar lite grann vid makeupen och special effects. Jag ska att jag också börja special effects.
Special effects makeup, yeah.
Specialeffekter.
Ja, specialeffekter.
För du, de som inte vet, så har ju du typ 66 000 följare på din Instagram.
Ja.
Och där gör du kort video på dig själv när du sminkar dig, fast då med temat och specialeffekter mer.
Ja, nu senast under Halloween, spooky season har det varit så.
Ja, just det.
Annars är det ju mycket så här vanligt också, och det är ju för att folk ska få lite inspiration vad de kan göra med, framförallt ögonskuggor och sådana grejer. Och det var ju inte alls meningen att jag skulle få följare överhuvudtaget. Alltså jag började ju med det där bara för att jag tyckte det var lite roligt.
Mm.
Och så bara har folk kommit in där. Och jag bara, shit, hur gick det här till?
Ja, precis. För du har även en TikTok. Och där, det var ett klipp som blev liksom viralt. Och nådde över 800 000 visningar. Kan du berätta om det klippet?
Ja, det har till och med mer visningar nu. Alltså det är helt klart. Det är ju på 3,6 miljoner, tror jag.
Wow!
Och samma klipp på Instagram ligger på 4,4 miljoner. Så jag blev ut.
Oh my god.
Oh my god, jag blev så nervös när det började, vet du.
Nej, varför
det är
då?
Ju bara jag gjorde den där för jag tänkte, men en Halloween look där jag gör mig själv till en typ lite glammig djävul typ.
Så du målade dig själv helt röd?
Ja, med ett läppstift, och folk gick ju bananas.
Men vad, just med det här klippet, vad är det du tror att folk går igång på så mycket med just det klippet?
Nej, men jag tror bara att det var för att jag tog läppstiftet först på läpparna och sen bara ut i facet. Och folk bara, va? Vad pågår det här typ?
Kan man göra så?
Ja, kan man göra så.
Just det, du använder en produkt som ska vara på läpparna i ansiktet. Ja. Du galna kvinna.
Jag är galna kvinna! Men det är ju grejen med smink. Det finns ju inga regler egentligen, tycker jag.
Nej.
Alltså, kör för fasen.
Hur kom du på att du skulle börja lägga ut de här filmerna på social media?
Alltså, grejen var att det började ju med bilder då. För Instagram var ju strikt en bild, sociala, alltså delningssajt typ. När jag började. Och då var det ju för att jag gjorde en ögonmake. Som det var någon stor, alltså jag hade ju lagt ut lite innan det.
Mm.
Och så var det ju någon lite större sida som bara fick se den här ögonmaken. Den var typ röd och lite sotig sådär. Med några så här strassstenar typ på. Och så bara började rulla in lite följare. Och jag bara, hjälp. Och så började väl så jag bara fortsatte ju. Det var ju ingen plan egentligen. Det var ju bara för att det var lite roligt. Och så har vi lagt ut lite videos och sådana grejer. Och det har varit lite allt möjligt.
Mm.
Och så är det väl nu på senaste bara jag har börjat mer med videos. Och det har väl funkat. Jag vet inte.
Nej, men för du lägger inte ut så mycket så här privata inom situations.
Nej, jag gör ju inte det. Så det är ju flera av mina kompisar som bara, det är ganska tråkigt att följa dig. För du lägger ju aldrig ut.
De vill liksom veta mig, vad gör
Helene? Liksom,
bara, ja, verkligen.
Bara, nej, hon har bara lagt ut en sminkning. Det är ju inte intressant. Vi vet att hon gör det där.
Verkligen. men för vad har du för relation till sociala medier?
Alltså, relationen till sociala medier är väl att jag är någon typ av mikroinfluencer.
Mm.
Jag tycker det är så konstigt att säga. För jag ser ju inte mig själv så. Det är mer en, alltså det är en hobby.
Mm.
Och ibland har jag väl något samarbete. Men jag tackar ju inte ja till så mycket samarbeten. För jag känner att det ska ju vara något som är kul och något som jag faktiskt tycker om det ska vara ett samarbete. Så.
Men det är spännande det här med sociala medier, just att du har ju väldigt många följare, men du får ju heller inte träffa din publik på det sättet.
Nej.
Så nu när vi träffade en kollega till mig, och så berättade hon att hennes dotter var helt galen liksom i dig.
Det,
att få den responsen.
Ja, det är så konstigt. Jag kommer ju, alltså, det händer ju då och då. Alltså när jag, om jag är ute någonstans eller kan någon bara, men gud, det är ju du! Och jag bara, va?
Du bara, vem då?
Vem? Ja, det är jag. Vem är jag? Hon bara, jag följer dig på Instagram. Och jag bara, ja. Hjälp! Hej! Trevligt att träffa dig. Hey, jag blir ju så.
Men hur är det att få den responsen live?
Det känns ju jätteroligt och det känns jättefint att folk men tycker om det jag gör.
Mm.
Det är ju skitfint är det. Men det känns ju också så här, lite overkligt skulle jag säga. Det händer ju inte dö ofta liksom, men det händer ju. Och det känns, det är kul men läskigt och overkligt typ.
Men har du också stött på vad ska man säga, negativa
självklart
kommentarer eller?
Ja. Men det tror jag alla som alltså är på sociala medier, även om man inte håller på med sociala medier på det sättet, så tror jag att alla har kommit i kontakt med det mer eller mindre någon gång.
Hur handskas du med det?
Alltså,
just, som en gås.
Ja, men ja, faktiskt lite. Det är så här, ja. Men om du inte tycker om det, du behöver inte gilla det. Liksom, det är fine. Det är klart att alla inte kan tycka om det jag gör. Mm. Så är det ju. Och ibland kommer det ju folk som är, kan säga riktigt elaka grejer. Men det är ju inte så jädra ofta det händer. Är det inte? Så jag tycker ändå att jag har varit ganska förskonad från det. Men det kommer ju någon gång då och då. Det gör det ju.
Mm. Internet-troll.
Ja, internet. Usch. Ja, men det är så. Ja. Skitsamma lite.
Get a life.
Ja, men alltså skitsamma. Folk, om de kanske behöver säga det där då. För att må lite bättre själva.
Mm.
Och då är det väl bättre att de säger det till mig på sociala medier. Än till någon i verkligheten som de tycker om, kanske.
Mm. Ja, fint jag. Att du ser det så. Ja. Jag är i alla fall glad att du mestadels får positivt.
Ja, det är jag också.
Och att du har fina fans.
Ja, men det har, de är jättehärliga. Alltså, och jag får så mycket fina kommentarer. Och så är det ju en del kommenterar ju jättemycket. Och jag är alltid med. Så vissa känner jag ju igen.
Just det.
Och då blir man så glad. Man bara, åh, nu har den här personen kommenterat igen. Det blir lite så här, vad
roligt. Man blir nästan kompisar.
Ja, det blir som mina kompisar som jag inte känner i verkligheten. Och vissa av dem skriver ju till mig. Och då skriver jag ju tillbaka när jag hinner liksom. Gud. Och det är ju jättetrevligt. För då lär man ju känna folk lite också. Även om det är via sociala medier så är det ju så här lite gulligt.
Ja,
och så blir jag så glad när folk känner att de får inspiration. För det är ju folk som bara, tack för inspiration. Och skriver, jag bara, men gud vad söta ni är alltså.
Men du, nu, vi hade kunnat ha haft dubbelavsnitt med dig, känner jag. I och med att du har två grejer som är så tydliga.
Ja, jag vet. Det är också så två vitt skilda grejer.
Ja, verkligen. Men det är det som också gör det så spännande. Jo. Så då, jag tänkte att vi ändå ska byta ämne helt.
Nu byter vi.
Ja, nu byter vi.
Nu byter.
Får du sätta på dig en annan hatt?
Nu sätter jag på mig arkeologhatten.
Ja, så nu den är
pink.
En ganska gammal hatt är det.
En gammal hatt är det.
Nej, men det är ju väldigt, väldigt spännande för de flesta och även för mig, det här med arkeologi.
Ja, jag vet.
För du jobbar som arkeolog och är kopplad till Klarälvsdalens folkhögskola.
Ja, jag har ju, hållit en kurs med dem i sommar. Och så har jag föreläst för deras historieelever. Och så är det möjligtvis så att det kommer en till kurs. Ska inte säga för mycket,
men
kan göra det.
Håll utkik. Vad roligt.
Ja.
Men när vi pratade senast i telefon inför det här samtalet så sa du att att bli arkeolog har varit en barndomsdröm för dig.
Ja.
Hur närs en sån här dröm?
Oj, det är ju alltså mycket mamma och pappa. För vi var ju mycket, alltså mamma älskar ju att resa. Och pappa tycker att det är väldigt spännande med historiska lämningar och sådana grejer.
Mm.
Och det tycker ju mamma också. Och då var oftast jag och pappa kanske på något museum eller något sådana grejer. Och så när vi har varit i Stockholm så har ju farsan och jag alltid gått på museum. Och gått på typ naturhistoriska och sådana grejer.
Mm, mm.
Så alltid varit intresserad av allt som är gammalt.
Sen väljer du ändå att utbilda dig till arkeolog.
Ah,
trots lite omvägar och stopp på vägen och sådär.
Precis.
Och du sa att du trillade över arkeologi. Eller arkeologi, hur säger man?
Ja, arkeologiutbildning.
Nej, jag kan inte säga det.
Det var ju, gud, det är inte lätt.
Arkeologi,
det är jättemånga som där. Tror, som bara, när jag säger, ja men jag är arkeolog. Och de bara, ja du bygger hus. Och jag bara, nej, det är arkitekt.
Intressant.
Men det är, okej, det är inte lätt att veta.
Men, ja men precis, men hur ska jag säga det här? Hjälp mig.
Ja, hur
kommer det sig att du sen hoppade på den här utbildningen?
Jo, men alltså det var ju så här att jag var lite trött. Jag hade precis varit sjukskriven för lite utbrändhet och depression. Som många ungdomar kanske upplever. Alltså jag tror, då var jag ju liksom 24. Var jag. Och jag bara kände att nej, jag måste få göra något annat, helt enkelt. Och då kände jag att fasen, jag kanske ska läsa. Och då tänkte jag först jag kör ett tekniskt basår. Så jag sökte det. Och sen när jag kollade, för jag bara, men jag ska kolla igenom vad det finns för någonting. Och så bara stod det en liten ruta, bara arkeologi, Stockholms universitet. Och jag bara, ja.
Barndomsdrömmen blev levande på något
sätt. Ja, jag bara, men shit vad kul. För jag visste inte heller att det fanns sådana program.
Nej.
Innan det. Och jag bara, jäkla vad kul. Och så kom jag in och jag bara, fan, arkeologi låter så jädra mycket roligare än ett tekniskt basår. Så jag följde mitt hjärta där lite.
Men för det är så otroligt spännande yrke och ett väldigt ovanligt sådant också.
Ja.
Men vad är de vanligaste fördomarna du möter från oss vanligt folk?
Jag tror det är egentligen att de inte vet att man kan vara det. Och att man sitter med en pensel och bara penslar i jorden. Och det är väl kanske inte riktigt sant. Vi gör ju det delvis också. Om vi hittar något skit, alltså något väldigt skört då. Då kan man ju sitta lite så. Men det är ju inte mycket så, utan det är ju mycket så här att vi gräver och så bara, oj, vi har hittat en mörk färgning i jorden, stopp, vi måste mäta in den.
Oj, vad spännande.
Ja,
det var men spännande. Du pratade förut också om Indiana Jones.
Ja.
För när man ser på film, typ Indiana Jones, Jurassic Park, nu blottar jag hela min skrala filmkunskap här, men där jobbar de ju som arkeologer.
Ja.
Och de åker liksom till spännande platser och de är där i flera månader och så använder de en sån där liten borste.
Ja.
Stämmer den här bilden från populärkulturen in på, eller överens med den verkliga bilden av att vara arkeolog?
Alltså, Indiana Jones är ju verkligen för en publik. Är det ju. Så det är ju, nej, vi skjuter ju inte nazister och såna grejer då. Det brukar vi inte göra.
Faktiskt. Det är den största skillnaden.
Det är den största. Vi brukar inte bråka.
Ni hittade inte heller dinosaurier.
Nej, det är ju mer paleontologer som gör det. Vi håller på med mänsklig historia.
Just men det. Så i Jurassic Park?
Då är man paleontolog.
Men
det är faktiskt jättemånga som kanske inte riktigt har koll på det. Så det är nog bra att bara säga att en arkeolog jobbar ju med vår mänskliga historia, alltså människans historia före den skrivna historien och ibland också efter. För det finns ju liksom medeltidsarkeologi och börjar också komma nutidsarkeologi. Där man börjar dokumentera saker och kan ha liksom en förstahandskälla till de grejerna. För att vi ska ha kvar det till efterlevande så det blir lättare för folk att veta vad som har skett i vår historia. Men det är ju, vi jobbar ju med mänsklig historia då. Och paleontologer, de jobbar ju med fossila växter och djur, gör de. Så just. Då är det i princip före människan. Alltså sånt som är flera miljoner och kanske ibland miljarder år gammalt. Så för att vara paleontolog så måste man också vara geolog.
Okej, men då har jag, eller vi, även jag, med hjälp av mig fått lära oss skillnaden och vad en arkeolog är.
Ja, precis.
Men okej, men vad mer exakt gör en arkeolog?
Vad mer exakt vi gör? Så vi studerar ju den mänskliga historien. Och det finns ju många olika typer av arkeologer. Så man är ju, jag är ju allmän arkeolog. Så jag gräver ju, alltså det är mycket pappersarbete, sådana grejer. Men det finns också till exempel osteologer. Och de specialiserar sig specifikt på ben.
Förlåt, nu tänkte jag säga, de specialiserar sig på ost.
De specialiserar sig på ost.
Jag kunde inte hålla mig, förlåt.
Jag vet, det låter jättelustigt.
De specialiserar sig på ben.
Ja, det gör de. Och det är ju jättespännande. Osteologi är ju så spännande att läsa bara. För då kan man ju lära sig vilka olika djur benen kommer ifrån. Till exempel om man hittar mänskliga kvarlevor som är skeletterade. Alltså det är en hel, alltså en skelettgrav. Så kan man till exempel se i vissa fall, vad har den här personen dött av? Hur har den här personen verkat i sitt liv? Om man ser till exempel förslitningar i vissa leder, det kan man se på skelettet om det har blivit förslitningar.
Av, ja, det är precis. Och det är också då man kan, när man hittade Lucy till exempel, man kan förstå så här, när levde och verkade hon.
Precis, och så kan man ju också göra prov, alltså ta prover på massa olika, alltså till exempel tänder, om tänder finns kvar, så kan man se vart den här personen har fötts, vart den har bott under livet, för allt det, all den informationen lagras i emaljen i tänderna.
Alltså det är så sjukt häftigt, jag kommer hoppa på den här kursen.
Det är så jädra, det är så jädra roligt och spännande.
Ja, jag förstår det, men okej, men så det ni gör är att ni går liksom, ni går till en speciell plats.
Ja.
Och hur vet ni att ni ska gå till den platsen?
Alltså oftast ser det ut som så att till exempel det ska exploateras någonstans. Vi säger att de ska bygga en ny väg. Det var jag med på förra hösten. Då skulle de bygga, de har planer på att bygga ut 45an nere vid Säffle. Och då måste ju vi gräva där. Så först gör man en nästan som en förundersökning, en pre-förundersökning där man kollar, vad finns det för fornlämningar i det här området? Finns det mycket? Och så bara är svaret ja, okej, okay, då måste vi nog gräva här. Eller hur ser landskapet ut? Är det ett landskap där vi vet att vi har hittat, ett liknande landskap där vi har hittat saker förut? Då måste man ju åka dit och gräva för att se till så att inte något går förlorat. För det är ju mänsklig historia och mänsklig historia tillhör oss alla. Och det är ju bara bra, ju mer information vi får, desto bättre blir ju det här, tydligare blir bilden av hur människor har levt i vissa områden. Så det är ju det vi gör. Först gör vi ju en kartläggning av hur området ser ut och vad som finns där från början. Och känner vi att jo, men det är väldigt viktigt att vi gräver här innan det börjar byggas. Då åker vi dit och gräver. Och sen ser vi vad vi hittar. Ibland kanske vi inte hittar någonting på just de platserna. Och ibland hittar vi grejer. Just här vid 45an så hittar vi ju en kokgrop.
Som är?
En kokgrop är ju en typ av matlagningsplats. Eller matlagningshärd kan man säga. Där man lagade mat, förmodligen järnålder. Dateras den till.
Wow.
Den här kokgropen, just den kokgropen gör det. Och då är det som en nedgrävning med massa stenar som man värmer upp. Och så lägger man det man ska tillaga där. Till exempel kött eller alltså om man, alltså något viltfångat. Lägger man på de här varma stenarna och så lägger man varma stenar över och täcker med jord.
Just
det. Så blir det liksom, det är mycket så. Så gör de ju fortfarande till exempel, jag tror det är Hawaii där de gör så med grisar. Så gräver de ner och lägger, alltså med varma stenar, och så får den ligga där. Och det tar ganska lång tid. Men då blir det ju köttet väldigt mört.
Just det.
Så det är ju som ett långkok. Ungefär.
Ja, men det här ni har sett.
Ja. Och det är ju en tradition som har levt kvar på vissa platser. Och det är ju fantastiskt att den har gjort det. Det har den ju inte gjort på samma sätt här i Skandinavien.
Här har vi bara torra kött.
Här har vi, ja, men här börjar vi ju salta och torka väldigt mycket.
Ja, det är sant.
Och att vi röker och gravar och sådana. Alltså, och mycket fisk och sånt.
Mm.
Och det har ju levt kvar att vi äter väldigt mycket skaldjur och sådana grejer i Skandinavien.
Mm.
Och ja, men fisk och skaldjur. Så. Mm.
Men du, det är spännande för att rent från ett arkeologiskt perspektiv...
Ja.
Vad är det som är spännande med
alltså, jag,
Sunne eller Värmland?
Jag tycker ju att det är väldigt roligt med den värmländska arkeologin. För vi har ju, alltså, om man jämför med platser i till exempel längre söderut i Sverige och runt de här större städerna. Där har det ju hänt mer rent forskningsmässigt.
Mm.
För att det har exploaterats mer etc. etc. Alltså det finns ju... Det är ju mindre skrivet om Värmland och Sveriges inland än vad det är. Och det är ju något färre människor kanske som har rört sig här. Men det finns ändå så extremt mycket som det går att forska på och kring. Och just till exempel, för vi ligger ju vid Fryken. Alltså vi ligger ju mitt emellan liksom, mellan Fryken och övre Fryken.
Mm.
Och det finns ju så extremt mycket fornlämningar ovan mark som man fortfarande kan se här. Det finns ju över 130 rösen från alltså, bronsåldern. Jag tror det finns till och med över 200 rösen. Men då är de också från järnåldern. Men jag är ju specialiserad på bronsålder.
Oj, okej.
Okay. Jag är ju en bronsåldersarkeolog. Jag älskar bronsåldern. Tycker alla tidåldrar är tidsåldern.
Vad är det speciellt med bronsåldern?
Bronsåldern var ju den åldern när man kan se att vi i Skandinavien verkligen har börjat resa.
Mm-hmm.
Och ha kontakt med andra delar av världen. Så det är ju superspännande. Alla tänker ju så här, men det var vikingar som gjorde det. Men det var det inte. De första, nu inom så här...
Situationstecken.
Ja. Så kan man ju säga att de första vikingarna var ju på bronsåldern. Och det är ju över... 1000 år innan vikingatid.
Oj. Alltså att man vandrade i folkvandringar.
Man åkte båt.
Man
åkte båt. Och man åkte och reste och så kom man tillbaka. Och så kanske man kanske höll på med byteshandel och sådana grejer.
Gud vad spännande.
För man har ju hittat till exempel för koppar eller bronset, det heter ju bronsåldern. Mm. Och det är ju för att man har mycket bronsföremål från den här tiden. Att metallen börjar bli, brons är ju ganska lättarbetad metall.
Mm.
Så man började ju med brons och koppar, koppar och tenn liksom. Koppar och tenn blir brons. Och det finns ju inga konkreta bevis på att man bröt koppar eller tenn i Skandinavien under den här tiden. Så då måste ju det rimligtvis ha kommit någon annanstans ifrån. Och man har ju tagit, för det finns ju också laborativa arkeologer som sköter den här ja men, laborativa delen inom arkeologi. Tar alla de här proverna, alltså kol-14 har ni säkert hört om. Och blyisotopanalyser, massa sådana grejer gör de. Och då har man faktiskt tagit prover på vissa föremål. Kopparföremål framförallt. Och då kan man se att den här kopparn, den kommer inte från Skandinavien. Utan den kommer till exempel från Italiska Alperna. Eller Cypern.
Oj.
Eller Spanien. Så det är ju Medelhavsområdet där jag kommer ifrån.
Oj, vad spännande.
Och den kopparn vandrade ju inte hit själv.
Nej.
Och sen har man också hittat bärnsten i Medelhavsområdet som innehåller väldigt, väldigt, väldigt mycket bärnstenssyra. Och bärnstenssyra, den halten blir högre ju längre norrifrån bärnstenen kommer.
Så det har funnits någon form av utbyte?
Ja, så mycket av bärnsten. Man har ju hittat bärnstenspärl, alltså smycken med bärnsten, alltså slipad bärnsten som ser ut som vackra stenar och sådana grejer. Mm. Och när man tar prover på dem så är ju bärnstenssyrehalten jättehög. Och det tyder på att just den bärnstenen kommer från Östersjöområdet.
Ja. Vad häftigt. Men du, går man runt med en sån där dröm som arkeolog och upptäcka en helt ny stad eller typ nya ismannen eller Lucy? Eller?
Alltså man går ju runt för, alltså kanske inte på den nivån. Alltså, det blir så jädra svårt, för det är klart, det skulle ju vara fantastiskt. Men bara att hitta någonting som kan ge oss ny information om våran historia är ju fantastiskt. Och så bara det här att det finns ju en arkeolog nu som jobbar väldigt mycket med det här som heter Johan Ling. Just det här utbytet mellan alltså ja, vårat, alltså Skandinavien, Norden här uppe och Medelhavsområdet. Bland annat här i här runt Frykensjöområdet, förlåt jag pratar jättesakta.
Nej, det är det verkligen.
Där har man ju hittat fyra bronsföremål. Och det är ett dolksvärd, en bronshalsring, en fingerring och en rakkniv. Men med rakkniven så har man också hittat glaspärlor deponerade. Och det här har man ju hittat av en slump. Mycket av de här grejerna har man hittat av en slump. För en del, många lösfynd hittas för att kanske någon ska bygga något litet. Eller något sånt här. Det är ju inte för att det är någon stor exploatering. Så jag tror ju att det kan ju kanske finnas lite mer grejer. Om man skulle gräva. Men.
De ska du hitta.
Ja. Och de här glaspärlorna. Nu säger period 3 sträcker sig till 1300 före vår tideräkning. Alltså.
Man kan inte fatta det riktigt. Det är...
Och glaspärlor har man bara bevis för att det tillverkades i Europa. Efter, de började tillverkas efter 1300 före vår tideräkning i Europa.
Så vart?
Så vart, ja.
Vart?
Finns, har man tillverkat glaspärlor? För det gjorde man inte i Skandinavien under den här tiden. Då tillverkade man inte glaspärlor. Det vet vi. Men finns det någon annan del i Europa där man faktiskt började tillverka glaspärlor innan 1300? Eller har man åkt längre för att få tag i de här glaspärlorna?
Det är som vilken, att du har...
Vart har de kommit ifrån liksom? Ja.
Men så det ett spännande mål för dig skulle vara att lägga pusslet kring det här?
Ja, exakt. Det är ju det arkeologer vill göra. Mm. Vi vill ju bara ta reda på vad som har hänt.
Gud, vad häftigt.
Hur kommer det här sig?
Ja, men du gör ju så otroligt vitt skilda saker.
Ja, jag vet.
Eller finns det någon likhet ibland den här arkeologin och special effects makeup? Eller?
Alltså, det är ju egentligen två olika sidor av mig. För jag är ju ganska vetenskaplig. Rent så här, generellt så är jag ju en mer vetenskapligt lagd person. Men jag är också en kreativ person. Jag tycker om att vara kreativ. Så det är väl den kreativa sidan av mig. Och den här nyfikna vetenskapliga sidan. Som är, de har liksom fått ta plats på två olika sätt. Och det har ju också varit en lite av en konflikt i mig att gud, kan man göra två saker? Och jag tycker ju att man ska kunna göra det. Men jag vet ju att det är lite svårt.
Men å andra sidan har ju du bevisat att man kan det.
Ja, jag tycker ju att man verkligen ska kunna göra det. För det finns ju ingen person som bara är en. Alltså ensidig. Man har ju så många olika sidor. Men jag, såklart jag blir så här, men gud, ska de arkeologerna nu, resten av arkeologivärlden, kommer de kunna ta mig seriöst? För att jag har den här andra grejen som jag också hållit på med.
Om de inte kan det så är det de som människor.
Exakt.
För det är ju fantastiskt att du besitter tillgång till att ha de här olika hattarna som vi pratade om.
Men det är ju bara, det är fantastiskt roligt
berikar
också.
Berikar sitt liv. Det är ju ändå Sunnepodden vi spelar in.
Ja.
Du har som sagt pluggat i Örebro. Sen åkte du till USA. Ja. Du har varit i Stockholm. Och nu har du återvänt till Sunne. Vad betyder platsen för dig?
Alltså Sunne är ju platsen jag växte upp. Och när jag började studera arkeologi. Och jag liksom visste ju att det fanns grejer här runt omkring. Och jag började titta på det. Jag bara, jag vill skriva om Värmland. Liksom. Det är, för jag blev bara Värmland och Sunde, det ligger ju ändå varmt om hjärtat att göra det.
Mm.
Det är ju, man kommer nog alltid tycka det lite om platsen man växte upp på. Och där man har de här fina minnena. Och sen när det ändå finns så mycket här som behöver, alltså, uppmärksammas. Så jag tycker bara det är viktigt att göra det.
Mm.
Och jag hoppas ju kunna arbeta mer med, alltså, just Frykensjöområdet. För det är ju så spännande. Och just varför till exempel ligger i princip alla bronsåldersrösen på den östra sidan av Fryken. Varför gör de det?
Jag vet inte, men du måste ta reda på det.
Exakt, det är det vi vill veta. Och det är så himla svårt att bara säga det är på grund av den här grejen.
Mm.
För man har ju tänkt, ja, men är det, har det med solen att göra? Att solnedgången, liksom, att det går ner i väst och då får man den sista strålarna där på öst. Men det går ju inte att säga, för det är ju bara en svag hypotes. Det går ju inte att bevisa.
Det här kommer vi läsa om längre fram när du har skrivit om det här.
Ja.
Så det, då kan ni låna boken på Sunne bibliotek.
Exakt.
Jag skojar.
Men Sunne är ju, alltså, det är ju mysigt. Det är klart att det har en speciell plats i mitt hjärta.
Det så lyser det i dina ögon när du pratar om det här. Det är väldigt fint att se.
Ja.
Men du, vad har du för framtidsdrömmar?
Mina framtidsdrömmar just nu, det är ju att jag ska få forska mer gällande Värmlands bronsålder. Försöka lägga det här pusslet. Se vad som händer.
Men du, i dina framtidsdrömmar finns även hela det här, det som du har byggt upp på social media med.
Ja,
eller det är det liksom ett sidospår med för
det
dig?
Det är ett sidospår. Jag tycker det är så fantastiskt roligt det också. Men det är kul om det händer grejer med det. Men det är inte det viktigaste. Jag tycker bara det är roligt att kunna finnas där och kanske ge någon inspiration.
Mm.
Så om jag lyckas att inspirera en person så är jag jättenöjd.
Hälsosamt förhållningssätt tycker jag.
Ja.
Men du, om du skulle ge ett tips till en genomresande eller någon som faktiskt också bor här i Sunne.
Ja.
Om någonting härligt eller häftigt som man kan uppleva här. Vad skulle det vara?
Oh, jag tycker det är skitroligt med alla de här rösorna. Men det finns ju faktiskt ett ställe som heter Lappnäsudden. Jag tror att det är flera som känner till det. Men där kan man ju faktiskt gå och titta på ett gravfält och bronsåldersrösen samt en brobehängnad som är en typ av kulthus som är starkt förknippad med bronsålderns gravkultur. Och det kulthuset är det största i Värmland.
Oj.
Som vi har hittat än så länge. Och det finns ju bara 3 sådana här kulthus än så länge då i Värmland, men det är stort. Det är ju 18 meter långt. Liksom.
Oj,
ja.
Det var stort.
Det är stort.
Okej, så då vet ni vad ni ska göra i helgen. Ja,
det tycker jag ni ska
göra. Åk till Lappnäsudden.
Ja, och det är väldigt enkelt att gå där också. Det är inte så svårt. Kanske inte nu med all snö då.
Nej, när snön har försvunnit så ska vi alla dit och titta.
Ja, det tycker jag. För det är
och
väldigt,
bli liksom hobbyarkeologer.
Ja, för det är väldigt fint också där. Det är Gud, mysigt. Det är en fin vy och från själva spetsen på udden så ser man, har man utsikt över Tossbergskratten.
Oj.
Så det är väldigt fint om man tar med sig lite kaffe och lite fika. Kan man åka dit och sätta sig.
Det låter härligt. Tack för tipset.
Amen,
och
tack,
tack så jättemycket för att du ville komma till Sunnepodden.
Gud, vad roligt att jag fick vara med.
Ja. Lycka till med allt i framtiden.
Men tack så jättemycket.
Vi håller utkik.
Ja, håll utkik.
Ha det gött.
Ha det gött.
Hej.
Hej.
Projektledare för Sunnepodden är Anneli Jansson. Och ett särskilt tack vill vi rikta till Elias Klinell som ligger bakom signaturmelodin. Och jag som babblar på här bakom micken heter Linnea Svärd. På återseende!